ni ska få vara med om nu är alltså en poddinspelning. Vi brukar sitta i något trångt bås. Ibland så sitter vi i en större poddstudio. Idag får jag verkligen säga att det är en stor poddstudio som vi sitter i.
Välkommen till Utmanarpodden. Podden som utmanar dig i arbetslivet och i vardagen. Här pratar jag, Magnus Karlsson och ledarskapscoachen Ingmarie Rundvall om ämnen som gör att du kan få nya perspektiv och reflektioner. Om du gillar avsnittet får du jättegärna dela det på dina sociala medier så att fler hittar till oss. Du kan även ge oss några stjärnor som recension och glöm inte att trycka prenumerera så du inte missar avsnitten som släpps varannan torsdag. Du kan även följa med bakom kulisserna på LinkedIn och Instagram. Sök på Utmanarpodden.
Och där är vi nu igång med vårt 100:e avsnitt, Ingmarie. Och vi sitter här nu på Hotell Riviera i Båstad för att spela in det här avsnittet. Och mitt emot oss så sitter en hel drös av gäster. För vi gör det här live.
Fast jag skulle vilja kalla dem lyssnare.
Ja.
En hel drös lyssnare.
Ja, jag skulle också säga att de är gäster också okay, den här kvällen. Ja, där var vi inte riktigt överens. Det var ju bra det här. Ingmarie, kommer du ihåg när vi i något avsnitt sa att nej men okej, det är bra om vi håller på till avsnitt 100 i alla fall. Det har vi som mål. Mm. Och nu är vi här. Mm. Det är ju inte klokt när vi startade det här för 5 år sedan. Det är helt fantastiskt. Det är ju bara du och jag. Vi fixar ju allt. Alltså det finns ju poddar som har stora drakar som fixar alla gäster och har team så här. Nej, vi gör banne med allt. Och du inför varje poddavsnitt, det är ju du som är liksom hjärnan kring det hela. Tar upp liksom tema som vi ska ha, reflektioner som du har tänkt på, ämnen som är liksom samhällsaktuella. Alltså din hjärna måste ju snurra hela tiden.
Ja men så är det nog faktiskt. Det finns en hjärna som snurrar hela tiden. Det där borde vi reflektera över i Utmanarpodden. Det där borde vi reflektera över. Ja, det är rätt ofta. Nu försöker jag anteckna och sådär. Men jag kan ju komma på att det finns ju sådana anteckningar lite överallt. Därför att jag hör och ser saker. Men det är ju också så här, Magnus, att man kan ju välja att säga att det hade ju inte blivit 100 avsnitt om inte du hade haft ditt otroliga tålamod med tekniken. Den är du ju bra på att fixa. Men det är ju också så att det är ju imponerande att du hänger med i mina lärande looper. Därför att du kan ju tycka att det är lite spännande att jag hinner tänka. Men jag hinner ju tänka och veta ungefär vad vi ska ha för poäng. Medan du vet ju aldrig något.
Nej. Här får man köra på volley bara.
Ja, och så ibland så fattar du poängen direkt. Och ibland får ta det längre tid.
Den drog hon lite på här. Även om vi firar här nu ikväll, så har du tagit med ett ämne som kanske inte är riktigt så här i firar-feeling. Alltså, misstag som kan bli omtag. Ska vi prata om att vi begår misstag? Eller?
Ja. Jag tänker att det är så här att det är så himla lätt att det alltid blir att vi bara pratar framgångssagor. Och man får bara höra det som är på framsidan och du har den här chefen lyckats eller nu har den här. Men det finns ju en resa dit. Och jag tror ju på misstag för att de kan bli omtag. Så det är faktiskt medvetet att jag har valt ett avsnitt vänt till ledare omkring vad kan man göra när det gick fel.
Ja, okej. Men då tänker jag också så här att du brukar ju vara väldigt bra på att involvera också att leda sig själv. Alltså självledarskapet, det pratar vi ju mycket om i podden. Så att ni som lyssnar nu och kanske, och ni som är här kanske som inte är direkta ledare, ni kommer ha väl, ni kommer få det här serverat. Så lyssna nu liksom. Det handlar inte bara för ledare utan även för sig själv. Men vad tänker du nu då?
Ja, men jag tänker så här. För att man ska komma någonstans så måste man också våga att det skiter sig ibland. Jag vet inte om man fick säga det ordet i en podd. Ibland måste man också vara modig att inte det går som det var tänkt. Och då har jag själv varit med om det när jag var chef. Här sitter ju publik här som har varit med mig när jag har varit chef. Och jag vet att ibland gick det absolut inte bra. Det blev både misstag och misslyckande. Och då kommer jag ihåg att jag sa så här. Det är inte på de här misstagen som det avgörs om vi är bra eller inte. Utan det är hur vi hanterar detta som kommer avgöra hur vi kommer uppfattas. Det där avgörandet om jag som chef kan rädda upp situationen utifrån vad jag gör i nästa steg. Eller som organisation eller faktiskt som människa. Det är det sättet som vi tar ansvar.
Okej. Men det är ju lite så här tänker jag att man vill liksom inte visa, man vill liksom visa sig bra och inte visa att man kanske då har gjort ett misstag eller sådär.
Nej, här har vi ju verkligen någonting som är en utmaning när vi ska prata om att det ibland händer misstag. Det är ju att vi måste våga säga, det där blev ju inte så bra. Mm. Eller, oj, det blev ju helt fel. Och ska man våga säga det så rör man ju sig i någonting som är väldigt långt ner i oss. Vi vill ju liksom känna oss lite kompetenta. Vi vill ju gärna känna oss att vi är lite smarta. Det är ju något mänskligt i oss.
Mm. Ja, vi vill ju inte tappa hakan.
Nej.
Vi vill inte visa att...
Nej. Och varför vi inte vill, det är ju därför att vi vill tillhöra en grupp. Och vad händer om jag sticker ut och gör detta eller säger detta eller misslyckas med detta? Så en första grund både för sig själv och på en arbetsplats är ju att man måste ha en viss liksom så här trygghet i magen för att faktiskt kunna säga, men det här blev inte bra, nu får vi göra någonting åt det här liksom. Men första saken är ju att våga säga, det här blev inte så bra.
Mm.
Och känna sig trygg med att man ändå får vara kvar på jobbet och ändå får tillhöra gruppen av väninnor eller något liknande. Men misstag som hanteras på ett konstruktivt sätt blir ju också ett lärande som gör att vi faktiskt växer som människor.
Mm. Men ibland så kan man ju känna så här att man vill skylla på någon.
Ja.
Någon liten syndabock.
Ja, precis. Ja.
Nu publiken liksom skrattar lite. Kan vara lite medkännande liksom, ja. Så här. Ja, mm. Känner igen det här.
Mm. Och det där tror jag, nu är jag alldeles personlig, men jag tror att det är så här att vi håller på att bygga både ett samhälle och ett arbetsliv som främjar syndabocksjakten.
Jaha.
Ja, och det är inte bra. Nu var du inte med, nej. Nu ser man det. Ja, nu tog det lite tid där, ja. Ja, nej, men då menar jag så här. Om vi hela tiden tänker, vem gjorde fel? Vad har hänt? Det är inte acceptabelt. Och media jagar på, eller chefen jagar på, styrelsen jagar på. Och så går det ut på att nu ska vi visa att vi tar ut med hårdhandskarna. Och gör man det så låter man chefen gå. Då är det bra. Eller hockeytränaren, eller fotbollstränaren, eller någonting. Och vi har ju byggt upp ett otroligt kontrollsamhälle. Det där har vi ju pratat om innan i podden, det här med att vi pratar tillit och bygger upp kontroller. Ja, jag har ju varit innan kritisk till det och nu gör jag det igen. För bygger man upp sådana kontroller så kan man ju hela tiden se vem är det som har gjort fel. Istället för att om jag då skulle gå in här på Hotel Riviera, sova över till imorgon, och då styttar en liten vacker lapp där det står: hej, jag heter Pelle, det är jag som har städat ditt rum. Och sen i morgon bitti så säger jag att det var inte så himla städat under sängen. Så säger jag det. Ja, då kan de ju gå in och se. Det var Pelle. Och så startas någon syndaboxjakt. Vi vet ju inte ens om det var på grund av att Pelle hade jättemycket att göra. Det kanske finns ett systemfel. Det kanske finns några dammsugare som inte ens går under sängen. Eller vad som helst. Men vi jagar liksom syndabockar. Det där tror jag är första grejen vi måste komma ifrån. Att istället tänka... Det kan hända faktiskt, men då gör vi ett omtag på det.
Ja, okej. Okay. Men vad händer då med det här att faktiskt erkänna att man har gjort fel?
Ja, det blir ju mycket lättare om man kan göra det ifall man försöker skapa en arbetsplats där det inte är den här jakten. Utan att man istället tänker, vem var det som gjorde det? Så ställer man, vad var det som hände? Och då behöver vi inte ens prata om det var Pelle eller någon annan. För det skulle kanske kunna hänt även om det var Marianne som städade. Och då skulle man istället kunna prata om vad är det som hände? Mm. Ett misstag, de begås hela tiden. Vi måste bara sluta och fördela skulden eller utdela bestraffningar och istället tänka, nu får vi reparera den här skadan och vad lär vi oss av detta?
Så det handlar om att göra om lite, också lite mindset
mycket,
i det här.
Mycket.
Och då tänker jag så här, finns det någonting om man, oj, nu ska vi faktiskt avslöja en liten sak. Vi gör ju ibland så här att okej, nu måste vi hosta eller något sånt där. Och det gör vi alltid för att det ska bli lätt sen att redigera det. Då gör vi en liten sån här. Aha. Så då gör vi en sån nu.
Ja.
Så vet vi att jag ska klippa bort det där. Jättebra. Ge en applåd till dig själv. Och du behöver inte känna någon form. Du är välkommen i alla fall.
Jag tycker att hon blev ett jättebra exempel här nu.
Ja, nu blev det ett misstag här.
Ja.
Hur kan vi nu se på detta?
Ja, precis.
Bra där. Det här klipper vi inte bort. Det här hade ju ett exempel på detta.
Ja, exakt. Och då tror jag att men vi tar inte den där ringande signalen i telefonen, utan vi tar istället, vi vänder oss till en chef här och det är ett budgetunderlag som inte fungerar. Det stämmer inte. Stämmer inte alls faktiskt. Och vad gör man åt det då? Ja, då kan man ju hänga ut ekonomichefen. Eller så kan man ju hänga ut de som är, och sen kan ju ekonomichefen hänga ut de som är under ekonomichefen. Eller hur? Eller så kan man hänga ut IT-systemet. IT-systemet, det är bra alltså.
Det finns många syndabockar på den här listan. Ja. Gå ner.
Ja, precis. Så där tror jag att vi måste skapa en förståelse. Fokus på förståelse och inte på felfinneriet. Undrar om det finns ett ord som heter så. Felfinneri.
Ja, okej.
Ja. Så där tror jag, vi måste börja där. Och då tänker jag istället att gång på gång träna sig på, vänta ett tag, vad var det som hände? Det kvittar ju vem det var som hade gjort den här budgeten. Vi måste ju göra någonting åt den här budgeten. Och istället för vad vi avfattas rad 28 och 39 och 42 000 där och så istället fundera på, men framåt, vad kan vi göra åt det här? För om vi fortsätter och jaga alla de här människorna som har faktiskt gjort ett misstag, och inte berätta för människor att det ingår i livet att göra misstag. Ja, men om vi hoppar över det och inte berättar det för ekonomichefen, så skapar vi en kultur av rädsla. Och blir det rädda människor, så vet man att rädda människor gör ännu mer fel. Har du sett en målvakt som redan har släppt in 9 mål? Alltså det 10:e målet, då ramlar ju bara inför att man står och skakar. Liksom.
Ja. Och ofta så här när man kanske har gjort någonting så har chefen stått där och tittat här över ryggen. Man blir nervös och gör fel bara för det.
Ja, exakt. Så där tror jag är någonting. På ett väldigt vackert ord så kallas det att man måste skapa en psykologisk trygghet. Nu innan vi fortsätter, Magnus, så känner jag ett behov av att man kanske, jag måste säga att det jag tänker här nu som brister och fel och så, tänker inte jag som så här kränkningar eller en hel avdelning har fått fel mediciner eller liknande. För då måste det vara andra åtgärder, så ni inte missuppfattar mig, det är klart. Men det är så här att om vi lever med att det är faktiskt i livet ingår det att göra om misstag. Livet går åt att göra fel. För av dem så kan vi ju ta ett ansvar för att göra ett omtag.
Om vi går från så här, om jag frågar så här, vem är ansvarig för det här budgetfelet? Vad kan man istället göra?
Då säger man istället, vad är det nu som har hänt? Ja, det som har hänt är att vi har ett budgetunderlag. Det kommer innebära det här. Det kanske är så att vi redan har 42 000 extra i vår budget, så det kanske inte ens händer någonting. Då behöver vi inte prata så mycket om det, eller hur? Så får vi på det här felfinneriet så springer vi ju helt fel. Istället liksom, reparera skadan, lär oss av det, fram med ett nytt budgetdokument. Ja, det var det klart.
Ja, okej. Ja. Men Ingvar Kamprad har vi ju citerat i podden innan. Där han säger faktiskt det här, att göra fel är den handlingskraftiges privilegi. Nu kan inte jag säga det ordet. Ingmarie, vi har ju nu pratat en gång om Ingvar Kamprad och hans citat. Tycker kan du att jag ska säga det?
Ja, att göra fel är den handlingskraftiges privilegium. Den är lite djup den.
Ja.
Men att göra fel är ju de människorna som är handlingskraftiga som omsätter någonting. Då är det faktiskt ett privilegium att då får man också lära sig att göra både misstag och omtag.
Men varför är det då så svårt? Varför ser vi så olika på det här?
Ja, då tror jag vi får hoppa ett snäpp till. För då tror jag att det är så här, eller jag tror inte för jag vet detta, för här finns det en rätt så stor forskning som säger från University of Stanford som säger att man kan liksom se på människans inuti, människans hjärna, att vi kan ha väldigt olika synsätt på hur det går till här inne i vår hjärna, säger jag och pekar på vår hjärna som om det vore tv som vanligt då, va? På något sätt så handlar det om vilken inställning vi har till vår egen förmåga och till vår egen förmåga att lära sig saker. Nu finns det mest engelska begrepp på det här, men om vi försöker omsätta det så kan man säga så här att det finns en forskning som säger att man kan se på sin hjärna på ett statiskt sätt. Då kan man säga, det är som det är. Alltså jag är inte bra på detta och då är jag inte bra på detta. Jag är bra på detta och då är jag bra på detta.
Okay.
Jag har fått de här gåvorna och då är det jag kan. Jag tycker inte om utmaningar utan jag gör det som jag kan. Så antingen så kan jag det eller så kan jag inte det.
Så alltså väldigt fyrkantigt?
Ja, lite statiskt ungefär som om du tänker att den här maskinen som sitter här uppe redan är klar. Och då är den klar och då är det så här det blir liksom. Så om man då säger att jag misslyckades, ja då är det ju tydligt att då gick jag utanför gränsen för vad Ingmarie i huvudet klarar av på något sätt, va? Utan här blir det så. Och jag håller mig till det jag kan och jag vet.
Ja, okej. Okay. Så det är alltså den statiska hjärnan.
Ja, ja.
Den statiska hjärnan. Men då måste det ju finnas någon motpol i detta.
Ja, då är det ju en motpol och då har man valt att kalla det på svenska för den dynamiska hjärnan. Och då tänker man så här istället att, ja men så här är min hjärna nu, men jag kan ju lära mig mer. Eller det här var en utmaning som jag aldrig har mött innan, men då får jag ju lära mig kanske det. Man kan bli liksom inspirerad av andra och tänka, oj, 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 hon har en annan hjärna än jag. Henne måste jag försöka, liksom, det var spännande.
Mm.
Så lite om vi i Sverige skulle kunna kalla det, så skulle vi kunna lite kalla det lite mer Pippi-mentalitet.
Alltså Långstrump här nu.
Pippi Långstrump,
ja.
Inte så. Nej, men lite det här att det här har jag inte gjort, så det kan jag säkert.
Ja, okej. Okay.
Det är ju väldigt stor skillnad på en dynamisk tanke som handlar om att nu får jag en motgång, nu blir det ett misstag, inga problem, jag lär mig av det och så blir det mitt lärande och så kan jag gå vidare.
Men det känns ju lite nu som när du då pratar om detta, att man vill vara i den dynamiska, att man vill ha den dynamiska hjärnan.
Det kan jag förstå att du tänker, för att det låter ju lite mer lockande.
Ja.
Mm. Men jag kan säga att det är väldigt många som är i den statiska lådan. Som har synsätt att ja, men jag är nöjd med detta, det är detta jag kan. Så här blev mitt liv, det här är jag bra på, det här kan jag inte. Jag säger ju alltid till exempel i podden att jag inte kan virka. Nu behöver man kanske klara sig väldigt bra i livet utan att kunna virka. Men i alla fall på något sätt. Så är det ju så här att det här med att tänka, att hjärnan kan hela tiden tränas och bara tränar vi och lite jädra namma. Man hittar ju till och med på ett ord för det för några år sedan som heter grit. Så liksom lite bara så går det. Men för att inte göra allians av de här som faktiskt tänker att det, man kan det är också fantastiskt. För vi kan ju väldigt mycket. Fast några tror att de kan lära sig ännu mer. Så tittar vi bara till exempel på när man rekryterar. Så frågar man ju ofta människor, vad kan du? Man frågar ju inte dem, vad kan du lära dig mer av?
Nej, just det.
Nej, utan vi tänker att här plockar vi in Pelle och Pelle kan detta. Bra, då är det vi behöver. Istället för att tänka, vänta ett tag, vad kan vi lära honom att lära mer av? Så vi har ett rätt så stort synsätt ändå runt omkring oss över att det är som det är.
Men hur ska de som är då på arbetsplatsen de som har, är statiska, om vi säger så, och de som är dynamiska, ja. Hur ska de mötas?
Ja, det var chefens ansvar det, vet du.
Ja, okej. Okay. Ja, ja. Vi kommer ju till chefen.
Ja, vi själv kommer till chefen, ja. Mm. Nej, men jag tror ju att det är så här att det statiska på något sätt är ju också att man kanske lite begränsar sig. Därför att om man ser att ett misslyckande är att lite komma utanför vad jag kan, så blir det ju ett större misslyckande. Jag försöker ju ofta vända och vrida på de där orden, och jag tycker att misstag har en annan klang än vad ett misslyckande har. Så om man inte vill misslyckas då och ser att det är ett misslyckande, och det vill man inte för att nu kan jag detta och detta är bra. Jag ska inte ge mig på sån där med att åka skidor, för det kan inte jag. Och så misslyckas jag med det. Ja, men då tänker jag, ja, det var en meningen. Jag ska inte åka skidor. Och så backar jag. Så då har man ju sett att när man har en hjärna som kanske håller lite tillbaka, så kanske man lägger ribban lite lägre. För då kanske det är lite mindre risk att jag misslyckas. Och om motgångar då känns som en dumhet, så vill man ju gärna undvika dem. För alla vill vi ju leka smarta, oavsett vad vi tänker om vår hjärna.
Och den här rädslan då, det känns ju som att den är förödande.
Helt rätt. Nu fattar du snabbt.
Alltså arbetsplatser då, som har den här inbyggda rädslan, det kommer ju aldrig att utvecklas.
Nej. Nu är det ju så här, vilket vi har lärt oss av psykiatrikern Anders Hansen och av många andra, som säger att vi är ju fortfarande på något sätt präglade av det här att vi lever i ett samhälle som har gått väldigt, väldigt snabbt. Men innan dess så var vi ju på något sätt inställda på att hela tiden kolla livets faror. Vi har ju innan historiskt varit väldigt inställda på att överleva. Och då allt som kan dyka upp någonstans kan ju faktiskt vara en fara.
Det är det här med på savannen.
Ja. Mm. Ja. Ser vi en varg så tänker vi inte, oh, det är säkert en gullig tam hund. Är de här liksom?
Ja, absolut. Mm.
Och det gör ju att det är ju ett exempel på att vi hela tiden har glasögon och ser det som inte är bra. Och ser det lite som en hot eller som en rädsla, eller det är säkert inte bra. Det är säkert något konstigt. Så det krävs jättemycket av oss människor att våga komma dit här, att faktiskt se att misstag tillhör faktiskt livet.
Ja, det är en sån som man faktiskt behöver påminna sig om.
Yep.
Inte bara då som ledare, utan även som människa att göra det. Vi nämnde att vi skulle gå in på ledare, nu gör vi det. Mm. Hur kan man då som ledare göra liksom för att undvika det här? Och
ja, man ska ju till kultur. Exempel inte stå över axeln på Magnus, för då blir ju Magnus ännu mer nervös.
Absolut.
Ja. Mm. Och man ska kanske inte heller jaga ekonomichefen, om det nu var det här budgetdokumentet. Utan man kanske faktiskt ska själv utstråla och säga, nu blev det fel, nu får vi se hur vi kan göra någonting åt det här. Och det är ingen fara att det blir fel. Det är hur vi hanterar bristen som avgör om det här kommer att vara till vår fördel eller nackdel. Om vi har det synsättet, för så är det, vad du än går igenom själv, så händer det ju saker. Du kan ju ringa till en kundtjänst, men beroende på hur den hanterar det, kommer du ju ha en upplevelse över det där misstaget som kom. Och jag tycker det är ett gott sätt att hela tiden, även som chef, faktiskt inte bygga på en rädsla. Utan bygga på en trygghet. Det här tillhör livet. Vad skulle hända ifall vi inte gjorde några misstag? Ja, då skulle vi göra exakt det vi har gjort enligt en manual. Vi skulle inte utvecklas någonting. Det här kommer ju utmanas ännu mer med de cheferna som får på sig ännu mer krav att driva innovationsarbete. Att göra helt nytt på helt nya sätt. Då kan vi ju garantera från början. Det kommer ju att skita sig emellanåt. Men det är det går ut på. För av dem så ska man ju lära sig någonting.
Mm.
Så till din fråga, ja, jag tror att man måste börja med att själv visa, nu gjorde jag fel, för vem vet, det var kanske jag som hade gjort fel i ekonomidokumentet eller budgetdokumentet. Det kanske inte ens var ekonomichefen. Och är det jag, så är det ju väldigt gott att säga, här har jag gjort ett misstag, upp med handen, erkänn. Därför att då börja, och så ser man, det hände ingenting, utan vi kan lösa det. de allra flesta sakerna som händer i vårt liv och som händer på jobbet kan man faktiskt göra någonting åt. Man kan fixa till det. Ibland har vi en anda att vi pratar om det som det är katastrof. Nej, det är det inte. Papporna kom en dag för sent. Mejlet kom inte nu, det kom imorgon bitti. Ja, det är ju inte katastrof. Vi måste också liksom tagga ner.
Mm.
Sen tror jag också att man som chef kan gå i lite fällor som gör att resten av arbetslaget hänger på då. Mm. Och den fällan kan man göra med sig själv också. Nämligen att man tar på sig, det var mitt fel. Ja, det var jag. Alltså det var jag. Nej, det var inte bra gjort av mig. Nej, det var mitt fel. Att man tittar inåt, inåt, inåt. Mm. Nästan sådär liksom väntat lite tag. För det skapar ju också en anda. Man kan ju inte säga att man blir ett offer, men man tar liksom på sig samma liksom, oj, 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 vad jag som har gjort fel. Så, är du med?
Ja.
Mm. En annan fälla är precis tvärtom.
Att skylla på någon annan?
Det var dem.
Ja.
Ja, det var dem. Mm. Inte jag. Nej, det var dem. Nej, inte dem, det var dem. Det var nog dem också förresten.
Mm.
Mm. Det vill säga att man lägger det helt och hållet utanför sig själv. Och inser inte att jag har ju också någon roll kanske i detta som hände. Sen tänker jag alltid att när det blir inte som det var tänkt, om vi då kallar det lite fel, en brist eller ett misstag, så tror jag också att allra bästa en chef kan göra, det är att använda den där spegeln som vi pratade om i avsnitt 1. Och jag skulle vilja kolla, kan man söka någonstans förresten? Hur många gånger har Ingmarie satt ordet spegel? Dels tycker jag ju det är en väldigt bra bild över att vända en spegel in mot sig själv.
Ja.
Och sen måste jag erkänna att det är den enda gången jag blir nervös när vi spelar in podd. För jag vet ju inte om det heter spegelen eller om det är skånska att säga spegelen.
Ja, nu är vi ju i Båstad och det tillhör ju Skåne, så du får ju säga det här. Men jag skulle säga att spegeln är rikssvenska.
Ja. Mm. Men nu vet den där man kan titta på.
Ja. Ja. Som man ibland vill inte se sig själv i. Men det är en annan femma.
Ja. Men jag tänker att det är också en del av att faktiskt vända den mot sig själv. Och tänka, var jag tydlig själv? För det där som inte gick som det var tänkt. Var det här hotellet tydliga till Pelle och Marianne som städar på rummen? Var jag som chef fanns tydlig? Uttryckte jag mig på någonting? Hur skulle andra kunna förstå vad jag menade? Hur kunde ekonomichefens medarbetare Lisa där veta att de där 42 000, de har vi alltid lagt till lite extra eller raden längst ner? Hur kan man veta det? Det vill säga lite så här liksom självrannsakande. Jag brukar kalla det tankeläsningsfällan.
Ja, okej.
Okay. Tankeläsningsfällan. Det vill säga att jag tror att jag har varit tydlig, men egentligen gick det ut på att den andra måste ha tankeläsa vad jag menade, för att jag har ju inte ens uttryckt det. Och då är det ju en fälla man går in i. Va? Sa jag aldrig det där med de där pengarna? Eller sa jag aldrig det där eller det där? Nej, det gjorde du inte. Hur skulle jag kunna veta det då?
Rätt lätt att hamna i den fällan.
Mm.
Alltså att man så här, du borde egentligen veta vad det är jag tänkt om det här.
Ja. Och vad kallas den där fällan då?
Ja, den kallas tankeläsningsfälla.
Ja, just det.
Det var ju ett jättebra ord i detta.
Ja. Vet du vad, sen tror jag rent allmänt att nu måste vi ju vara lite, vi har ju 100 avsnitt idag, vi har ju kalas här i Båstad idag, så då måste man ju säga att jag tror att många chefer skulle må väldigt bra av att lyssna på Utmanarpodden.
Mm.
För att jobba igenom med sig själv sådana saker som hur gör jag? Är jag i balans? Har jag sovit? Hur gör jag för att sova gott? Hur gör jag för att inte hamna i stressade situationer? Vem är jag? För så här är det ju rent allmänt. Att ju mer jag lär känna mig själv som människa, desto bättre mår jag som människa. Och ju mer jag lär känna mig själv som chef, desto bättre chef blir jag.
Det var bra sagt.
Tack.
Ja,
du var med på den.
Ja, jag var med. Mm. Absolut på den. Mm.
Sen finns det ett ord till.
Jaha.
För jag tror vi ska avrunda det här avsnittet. Och då tänker jag, det finns en sak till du frågade, vad kan chefen göra?
Mm.
Det är att lära sig säga ordet förlåt. Förlåt. Här har jag gjort ett misstag. Och det kanske man kan göra, men då kommer det svåra. Nämligen att fråga den där gruppen, antingen de som klagade eller sin medarbetargrupp eller sin familj, om det är ett självledarskap, vad kan jag göra åt detta som nu har blivit fel?
det är ju verkligen någonting man kan ta med sig även i det stora livet utanför arbetsplatsen. Mm. Att säga förlåt och fråga sig, vad kan jag göra åt det här?
Ja, exakt. Framåtsyftande. Ja. Nu lär vi oss något av detta. Jag tror ju att alla reflektioner som går upp i huvudet, som vi reflekterar över, kan både läka och lära oss.
Nu har vi pratat om misstag som kan bli omtag. Du brukar ju ha ett litet, eller du och du, vi brukar ha ett litet citat på slutet.
Då kör vi det.
Ja.
Räkna med att det sker misstag. Var alltid redo för omtag.